Hej och välkomna till podcasten Aurora, en samhällsanalyserande podd i historiematerialistisk tradition som ges ut av föreningen Aurora. Dagens avsnitt kommer vara som en liten extrainsatt bonus till vårt nyligen släppta avsnitt om utfallet i avtalsrörelsen, där vi diskuterade vilka som kunde ses som vinnare och förlorare efter de avslutade kollektivavtalsförhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter. Något som tydligt färgade denna avtalsrörelse var frågan om löneökningskompensation för inflationen, där kritiker menar att man skulle kräva mer av sådana vad man gjorde, medan den dominerande fåran LO, främst representerad av IF Metall och anhängarna av industriavtalet, talade vitt och brett om hur man tog ansvar för svensk ekonomi genom att istället hålla ner inflationen, ja, genom att hålla ner löneanspråken då. Trots detta menade Svenskt Näringsliv att löneökningarna blev alltför generösa och hotade att spä på inflationen. Det var endast kort vi behandlade frågan om inflationens egentliga orsaker och vilka som skulle kunna ses ha, ja, låt oss kalla det skulden till denna. Men intressanta utvecklingar på detta område har skett, vilket föranledde oss till att göra ett litet specialavsnitt här. Så därför ska idag jag, föreningens ordförande Anders Julian Berg, samtala med föreningsmedlemmen Jöns heter du inte? Är du skåning eller? Jens Östling. Välkommen Jens.
Ja, tack så mycket.
Du tog initiativ till det här avsnittet. Vad var det som fick dig göra det och vad är det vi egentligen ska prata om lite kortfattat?
Jag läste en artikel på Michael Roberts blogg som heter The Next Recession, tror jag. Michael Roberts har arbetat som ekonom typ i City of London i många år och är marxist, skriver väldigt mycket, ofta bra saker, har gett ut några böcker även, jag tror att vi har pratat om honom tidigare här.
Klassisk föreningsfavorit där, Michael Roberts.
Ja, men han... Det han skrev om i den artikeln som fick mig att lyfta lite på ögonbrynen var att han mer eller mindre bara citerade saker ur en OECD-rapport. Och OECD är en väldigt så här, liberalt ekonomisk förening.
Ja, minst sagt.
Där man, ja, man menade att inflationens skuld kanske låg någon annanstans än hos arbetarna. Framförallt i Sverige då, som stack ut mycket i deras undersökning.
Och var och hos vilka låg skulden då, Jens?
Nej, men enligt den här OECD-rapporten så var det så att företagens profiter i Sverige har ökat väldigt mycket mer än löneandelen. Vi har diskuterat det här tidigare att det kan vara svårt att mäta, men nu OECD
nu har det mätts av OECD,
en trovärdig källa.
Ja. Man kanske ska säga det lite då. Det skulle vara då att det är profitdriven inflation och inte lönedriven inflation, och det är väl det som är ganska intressant, och det är intressant att det kommer från OECD då, för att OECD står för The Organization for Economic Cooperation and Development, och det är alltså en organisation som består av, ja, den intergovernmental organization kallar man väl det då, alltså att det är massa medlemsstater som är med. Och den grundades för att administrera Marshallhjälpen efter andra världskriget, och Marshallhjälpen då var USA:s ekonomiska stödprogram för att bygga upp Europa så att man inte skulle falla i kommunismens klor. Och OECD har sedan dess funkat som ett forskningsinstitut och en utvecklare av policy för att liksom stabilisera och styra upp, ja, en kapitalistisk marknadsekonomi helt enkelt. Så det här kanske är liksom det stora organet vars policy man kan lita på, ja, har som intresse att, ska man säga, gynna kapitalet. Alltså det är ju inte ett liberalt marknadsinstitut så mycket som det är, alltså, kapitalismen som är stort kås liksom, policyinstitut.
Ja, precis.
Och här går man ut då och säger att vi har en profitdriven inflation, vilket ju är lite intressant, särskilt då är med Svenskt Näringslivs uttalanden efter avtalsrörelsen och så.
Ja, en annan väldigt intressant grej i den rapporten var att Sverige har tappat nästan mest av OECD-medlemmarna, de länder som är med i OECD. Så Sverige är ett av de länder som har tappat mest i reallöner om man jämför Q1 2022 och Q1 2023. Och Sverige hade tappat en bit över 8% i reallöner. Så det är väldigt mycket köpkraft som har gått förlorad på väldigt kort tid.
Ja, verkligen. Han har en ganska intressant liten tabell här från studien då. Och då är det, ja just det, precis. Högst upp är Ungern som har tappat i kvartal 1 2022 och kvartal 1 2023. Sen, herregud, Latvia, vad säger man? Är det Lettland? Är det? Ja, det är det, för Lithuania, Litauen. Mm. Engelska kunskaperna. Sen Tjeckien och på fjärde plats Sverige. Och därefter Finland.
Och vad var det? Det var
8,4% då har man backat i reallön.
Jo.
Helt enkelt. Genomsnittet är minus 3,8%. Ja, man är väl typ en av de sämsta länderna i, liksom, i OECD helt enkelt. Svenska arbetare har fått typ den sämsta dealen. Den fjärde sämsta dealen i hela OECD.
Ja, ja, det är en annan väldigt intressant grej som har varit på tapeten här när man har, när LO och Svenskt Näringsliv har pratat om att vi tar ansvar för svensk ekonomi. Vi ska inte elda på inflationen. Det är att man i OECD-rapporten säger att det finns inga spår. Datan visar inga spår på en löneprisspiral. Och det här sa man ju även efter avtalet var tecknat. Svenskt Näringsliv sa att det här är för höga löneökningar. Det här kommer elda på inflationsbrasen. Men OECD, som vi alla litar på, verkar inte finna något som helst spår av det här.
Nej.
Så det är ganska anmärkningsvärt att man... Nu har vi ska vi komma till lite reaktioner också, men att man slår sig ändå för bröstet och säger vi har tagit ansvar. Frågan är vad man har tagit ansvar för då?
Nej, precis. Så när vi går in på det tekniska här så ska jag väl säga det då. Alltså att man har, alltså, när avtalsrörelsen börjar så varnar man för en löneprisspiral. Alltså från fackets sida så varnar man för det. Att vi måste vara återhållsamma, Och du pratade lite nu i förra avsnittet att liksom, det blir ju ingen match om man går in och tänker att det är en läggmatch direkt. Liksom. Alltså att facket går in och tar... Alltså, du sa ju det i det avsnittet, vill jag minnas, att Svenskt Näringsliv tar ju ansvar. De tar ansvar för sina medlemmar, de är en intresseorganisation. Men facket tar ansvar för, inom stora stationstecken, hela ekonomin då. Och det här, det är ju ganska otroligt. Och sen hur då Svenskt Näringsliv, ja, nu upprepar jag kanske lite vad du säger, men bara för att sammanfatta det i sådana fall. Alltså att Svenskt Näringsliv går ut och säger att ändå så här, vi har blivit så himla överkörda. Så här, det är väldigt magstarkt alltihop.
Ja, det är det verkligen. Framförallt så tycker jag, alltså Svenskt Näringsliv, de agerar väl precis som de borde göra liksom, så här. De kastar några ben till LO typ, och säger att det var tuffa förhandlingar, bla bla bla. Men de har ju skött om sitt hus, de värnar sina medlemmar, de värnar profiten. LO däremot, de kan man ju verkligen vara upprörd över. Om man är medlem i Svenskt Näringsliv så kan man bara vara nöjd liksom. Ja. De har ökat sin profitandel med, stod det, var det 27%?
Det ska väl sägas att det var vissa som avvek från det här då i avtalsrörelsen. Transport och så var ju lite aggressivare och sådär. Men alltså LO, dess ledning, IF Metall definitivt, kan ju nu med facit i hand, när man inte har löneprisspiralen som någonting man kan använda som motargument, så kan de just objektivt sägas vara OECD-ländernas fjärde sämsta fackförening i sådana fall.
Ja, det är ganska remarkabelt.
Ja.
Man brukar slå sig för bröstet att vi har, det har vi fortfarande, vi har en väldigt hög organisationsgrad i Sverige. Alltså väldigt många som är fackligt anslutna relativt sett om man jämför med resten av världen. Så att det brukar ju slå oss för bröstet och säga att vi är den starkaste fackföreningsnationen i världen. Mm. Men vi mäktar inte med bättre än så här uppenbarligen.
Nej. Ja, det är skandal får man väl ändå säga på olika sätt. Men vi kanske ska gå in lite i det tekniska då, Jens. Alltså vi kan ju börja med, om du bara kan sammanfatta för lyssnarna, vad är en löneprisspiral? Detta som då LO och Svenskt Näringsliv varnar för så mycket.
En löneprisspiral är en situation där man har löneökningar som driver på, eller man har höga löneökningar. Och företagen, för att behålla sin vinstandel, de kompenserar sig för de här höga löneökningarna och höjer priserna ännu mer, varefter fackföreningarna höjer löneanspråken ännu mer, och så höjs priserna ännu mer och så höjs löneanspråken ännu mer. Men ja, och det menar man väl har förskommit historiskt sett typ under 70-talet och liknande. Jag ska ändå slänga in en brasklapp här att det är lite tvetydigt om det verkligen var så. Men det är de exemplen man brukar använda i alla fall.
Ja, men man varnar väl för det här stagflation under 70-talet och sådär. Det finns åtminstone det som är en viss spökhistoria om att det var liksom det värsta som har hänt ekonomiskt och vi måste undvika det och så.
Men det var stagflation var det ju, eller man definierade ju utifrån det skeendet att man hade både inflation och en ökande arbetslöshet. Sen om det var lönerna som drev på den inflationen är väl lite så här, det finns motstridiga bevis. Det är klart att man hade höga löneökningar, men det är också som jag har behandlat tidigare här att jag hade oljeprischocker och så vidare.
Men det är i alla fall det liksom, vad ska man säga, det klassiska narrativet om vad det var som skedde, och det är den här spökhistorien som ligger bakgrunden då. Och i grund och botten så är det väl bara idén att ja, vad man menar med löneprisspiral är att om produktiviteten inte ökar då, så finns det vissa produktionskostnader som går in i en vara, vilket bara det att liksom jag vet inte, priserna bestäms på något sätt objektivt går ju bort från den mest subjektiva liberala pristeoribildningen så, men att det är de här insatskostnaderna i en vara går in, löneanspråken ökar utan att produktiviteten, alltså förbilligandet av att producera varan totalt ökar, och då kommer det driva på priserna. Det här bortser ju då, den uppenbara kritiken är att det bortser från allt annat då som skulle kunna driva på prisökningar, alltså typ dyrare naturresurser eller dylikt.
Ja, precis. Olika knappheter på varor som kan uppstå.
Det finns ju också ett anspråk då på när värdet i en vara realiseras i pengar. Och det anspråket kan vara det kan vara lön då, men det kan också vara profit. Och i det här fallet så kan det då vara helt enkelt att prisen ökar för att man har gjort ett sånt högt profitanspråk då. Om man ska hålla det väldigt enkelt.
Ja, jag tror i engelskan har man väl ett begrepp för det här, att det man har haft greedflation när man pratat om väldigt mycket i engelskspråkiga länder. Och det är väl helt enkelt att man passar på, när vissa varor blir dyrare så passar andra på att höja priserna ännu mer. Jag vet att det har gjorts några studier i Sverige där man har sett att de här ökade kostnaderna man har fått på grund av bland annat kriget i Ukraina med ökade kostnader för spannmål och ökade energikostnader, att prisökningarna inte motiveras av de här kostnadsökningarna, alltså, utan att man har gjort ett extra påslag utöver det här. Alltså man passar på att höja lite extra när man ändå höjer.
Ja, det var ju flera matvaruhandel, livsmedelsbutiker kallar man, livsmedelskedjor, där det var lite skandaler om det här tidigare år, just att de verkligen, att man lyckades bevisa att de passade på att driva upp priserna. Så egentligen det är ett väldigt sätt teoretiserande, men jag menar, vi kan ju här tala om en price hike helt enkelt.
Ja, svensk livsmedelshandel det är ju ett oligopol, det är några stora jättar som kontrollerar hela marknaden. Där kan man ju tycka att om man nu har en, jag ska inte påstå att Coop på något sätt är drivet av arbetarrörelsen och har deras...
Ja, det här arvet då, att det kommer från den kooperativa rörelsen, och historiskt har det haft en arbetarrörelsekoppling.
Ja, precis. Men det finns ju en stor möjlighet här för en facklig organisation som LO exempelvis att sälja sina egna matvaror till rimliga priser och konkurrensutsätta den här jättarna.
Jag får redan informera mig lite igen. Så till vilken grad är Coop ägt av LO idag?
Ja, det kan jag inte svara på. Jag tror att de har att det kanske sitter lite sossar i styrelsen. Jag vet faktiskt inte.
Nej, de hade gått ut här LO och sagt att Coop har tappat bort sitt uppdrag. Hade LO börjat moralisera dem och så. Men så det är ju bra att de... De har den kritiken i alla fall. Men paus, kolla lite fort.
Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god följ föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande.
Ja, vi ser ju här då att nyckelpersonen på Wikipedia i Kooperativa förbundet som äger Coop är då Leif Linde som är före detta partisekreterare för Socialdemokraterna. Förbundssekreterare ABF har varit, förbundssekreterare i SSU och så. Så de personbanden finns ju kvar i alla fall. Men ja, Coop har agerat som Coop har agerat.
Ja, det här är väl knappast första gången. Som, jag tror att de var först ut med hyvla arbetstider också.
Ja.
Så här, det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt. Om man ska...
Det är som i Star Wars, man faller till den mörka sidan. Så man har lärt sig alla arbetarklassens hemlighet för att vara så här totalt onominerad. Ja, vi får se om man är där. Men lite roligt. Ja, men okej. Okay, vi kan ju prata lite då om... prisbildning allmänt då. Alltså vi kanske har behandlat det här lite grann då, men vi talar ju här då egentligen om att vad som bestämmer priser väldigt enkelt är liksom insatsvaror och sen realiseringen av värdet i en produktionsprocess och anspråken på det här värdet. Alltså att vi då har insatsvaror såsom arbetskraft, redskap, råvaror, fast kapital som mark, maskiner.
Och så alltså vidare. Produktionskostnader helt enkelt.
Produktionskostnader helt enkelt.
Vad en vara kostar att reproducera. Eller en reproducerbar vara kostar att producera.
Precis. Ja, men det är ändå så här objektiva saker som bestämmer pris till en vara. Att det här, vad det här har kostat, du måste få ut mer värde av det här om du ska gå med vinst. Det är ganska väldigt, väldigt uppenbart. Sen då så måste det här då realiseras på en marknad. Att det kan ju vara att någonting har kostat så här mycket men du kan sälja det till mindre eller mer än vad det är värt. Det finns ju utbud och efterfrågan och det finns subjektiva faktorer på marknaden och sådär. Men det kommer gravitera runt det här värdet. Och sen då så finns det olika anspråk på det här i andra änden. Alltså det finns löneanspråk på det här värdet som har realiserats och det finns profitanspråk. Det kan finnas ränteanspråk och så vidare och så vidare. Och vi ska inte gå in i sådana där politiska ekonomiska detaljer för mycket. Men här har vi ju vad man ska tänka på då är att hela idén om en löneprisspiral är ju ganska skev. För att det är väl klart att det kan ske att man gör löneanspråk utan att produktivitet har ökat. Alla andra saker är lika, löneanspråken är väldigt höga och att priserna då kommer kompenseras för det. Men man skär ju bort alla andra aspekter i en produktionsprocess helt enkelt. Och här är ju någonting som egentligen borde vara väldigt, väldigt uppenbart. Att det kan finnas, det är lite lustigt att man talar om greedflation och att man hittar på sådana nya tekniska smarta ord när det egentligen bara handlar om att det finns nu en färdigbakad kaka och någon vill ha mer av den.
Ja.
Det är så här, det finns en, ja, så det är intressant. Så det här har vi avhandlat komplicerad pristeori.
Fantastiskt.
Ja. Men frågan är väl då, alltså det är klart att det kan ske löneprisspiraler. Men det som är intressant då är väl om vi har en löneprisspiral idag. Och vad skulle du säga, Jens?
Jag är lite blind på OECD som jag nämnde tidigare. Så vi har inte en löneprisspiral idag. Inte i Sverige.
En sak som är lite intressant är att under förra inflationskrisen då på 70-talet som har skapat den här spökberättelsen vi pratade om tidigare, då gick nästan 70% av det producerade värdet i Europa generellt då, inte i Sverige, men till anställda och 20% till profit enligt siffror till Eurostat. Men idag så är löneandelen 56% och 30% går till vinster. Så om man ska se det som liksom, det borde ju ändå vara någon indikator på förhållanden om en löneprisspiral då, att de borde vara på, lönerna borde vara, löneanspråket borde vara på samma nivå eller högre eller liknande, men det har ju skett ett ganska stort ras helt enkelt. Och så. Men vi kanske inte ska dröja oss vid det här allt för länge. Kan ändå lite kort det här också med Belgiens löneindexering har du talat om väldigt mycket. Att där har man ett system då där alla anställda i Belgien automatiskt kompenseras för inflation via ett löneindex. Och där i Belgien då har lönerna ökat med 11% 2022. Trots det så sjunker inflationen i Belgien och det har inte varit några massvarsel eller ökade grad av konkurser. Ja, men nog om de här lite vaga spaningarna. Jens, vad visar då mer i detalj Michael Roberts artikel och OECDs studie?
Jo, Det är ju alla OECD-länder, eller nästan alla OECD-länder har ju tappat i reallöner. Och de som har påverkats hårdast enligt den här artikeln, eller Roberts, skandinaviska länderna och Östeuropa, där energipriserna steg väldigt mycket på grund av att man sprängde upp den här pipelinen från Ryssland och fick börja köpa amerikansk gas som man liquid natural gas, säkert någon som vet mycket bättre vad det är för något.
Liquid natural gas är ju vet jag, men det är en form av olja i alla fall, alltså som man får, alltså det är ju olja och inte gas, och det kan man transportera i tunnor över sjöss, och det är en dyrare infrastruktur runt att köpa det, så de måste skeppas och så vidare, till skillnad från att det kan skickas via pipelines, vilket är billigare sådär. Så det finns många omkringkostnader med det som också gör det dyrare.
Ja,
de tekniska detaljerna här.
Ja, det är bra att du har koll.
Men det intressanta är väl då alltså att det här är någonting som påverkar i princip alla europeiska ekonomier på inte exakt samma sätt, men på snarlika sätt. Men vad som håller uppe den här inflationen är då inte, menar OECD, en löneprisspiral. De skriver så här: the evidence offers no indication of signs of a price wage spiral so far. Nominal growth has picked up, but it exhibits no clear sign of significant further acceleration across countries. The gap with inflation appears to be narrowing in recent months, mostly because of a slow decline in inflation, but the erosion of real wages has not halted yet in the vast majority of OECD countries. Så det följer den trenden, och då OECD, Michael Roberts här, menar att OECD håller med honom att profit rises were a much larger factor in sustaining the inflation rise. Så alltså liksom att det är den här energikrisen som börjar, och det är då man passar då på, som vi var inne på förut, att man ser det i vissa varor som ökar i priser. Då blir det liksom de här kartellerna, de här oligopolen passar på, och det blir väl liksom, det sprider väl sig genom hela kapitalistklassen på något sätt, den här insikten om att man kan ta. Men också att det finns ju uppenbarligen att så här, ideologiskt har ju det här smugit sig in till LO-ekonomer. Alltså såvida man inte, jag vet inte, är mutad eller någonting. Så är det ju, man har ju uppenbarligen så, oj oj oj, nu är det inflation. Och det är alltid vårt fel på något sätt. Och så har man liksom Svenskt Näringsliv där som står och inser att oj jävlar, vilket så här, här kan vi tälja guld.
Man är väl, har väl gått i samma skola helt enkelt.
Jo, det är väl så.
Det är en sak som inte nämns här är att Sverige är förmodligen känsligare eftersom vi har så hög privat belåning här. Så att nu när man försöker stävja inflationen med räntehöjningar så krymper man i konsumtionsutrymmet ännu mer för väldigt många människor som äger sina bostäder på olika sätt.
Ja, det är väl det är folk som har pratat om det, bland annat Malcolm Chiune har skrivit i tidningen Compact och andra, just om att i Frankrike har man ju det här med att alltså man ser ju att folk har börjat minska alltså konsumtion av mat. Det har tappat jättemycket att folk lägger mindre och mindre pengar på, och då pratar vi inte lyxvaror liksom, utan vi pratar inte hummer, utan vi pratar liksom, ja, köttbullar eller vad de nu äter i Frankrike. Baguetter kanske. Och alltså att det är
positivt på folkhälsan.
Ja, jo, jag äter det. Ja, de har ju sån jävla dålig frukostkultur där, så det kanske innan. Men alltså där är ju teorin då att man lägger så mycket mer på boendekostnader som är liksom det enda som kan konkurrera med något annat. Det enda som kan konkurrera med mat liksom. Så vi får, alltså vi har ingen så här data om kaloriintag i Frankrike de senaste kvartalen. Men det är många indicier på att folk skär ner på liksom mat just nu för att ha råd med hyror. Och det, alltså det är ändå ganska så här, ganska otroliga liksom 1840-tals utvecklingar man ser i Europa just nu. Men han skriver här då, Michael Roberts, att ni får ursäkta lyssna att jag citerar rakt av, men det är ändå en studie i sig väldigt intressant. It seems that on unweighted average throughout the OECD, profits per unit of output rose about 22% from the end of 2019 till första kvartalet 2023, while wages per unit of output rose about 16%. In some countries, the role of profits in boosting prices was much greater compared to wages. Och vad är då det största exemplet, största andelen? Och det är Sverige, Sweden, 27% profits rise versus a 9% wage rise. Germany, 24% versus 10%. Austria 23% versus 10%. Det är de germanska länderna här som är så lättlurade helt enkelt. Men alltså Tyskland då också, som i den svenska avtalsrörelsen lyftes upp som det här radikala alternativet, som där vågar de minsann kräva det här. Den här svinden pågår ju även där liksom.
Ja, jag vet i och för sig inte om IG Metall var så väldigt mycket mer radikala. Det är, om man tittar liksom på teknikaliteterna i det.
Nej, du framförde ju en kritik mot det förra avsnittet med, men jag menar, det säger ju också någonting om perspektiven här. Att de lyftes ju objektivt fram som liksom, ja, men i Tyskland kan de minsann. Så jag menar, även de, ska man säga, radikala kritikerna av avtalet, alltså vart man lägger nivån liksom, ja, vart perspektiven finns. Man fortsätter, jag måste bara avsluta det här statet, men the largest rise in profits during the inflation spiral was in Hungary at over 60%, followed by the Eastern European states at 30% plus. Wage and profit increases per unit of outputs in the US were about equal at 14% each. Only Portugal saw a significantly higher contribution from wages per unit of output, 80%, than profits, 9%. Så det är syditalienarna slår det så här då. Ja, och Sverige var inte värst då, men alltså ett av de värsta exemplen, Ungern var värst och så vidare. Och alltså det är en sån häpnadsväckande snuvning man precis har genomgått. Och med nästan inga kritiska perspektiv.
Nej.
Och ganska lite alltså publicerat missnöje.
Ja, det sker ju, det har ju skett några på någon så här, vad ska jag säga, arbetet. Jag vet inte hur många som de har väl en Nej. Stor upplaga, men frågan är hur många som läser.
Nej, det är ett kort avsnitt där, lite speciellt, så att vi kan gå vidare till det redan nu. Men alltså, dels, ja, vi kan ju ta det här med arbetet då. Att arbetet har ju skrivit en debattartikel, skriven av Elinor Odberg, Arena Idés chefsekonom. Och Arena Idé är ju, ja, alltså det är någon tankesmedja för LO helt enkelt. Och han har skrivit med två andra ekonomer vars namn undflyr mig just nu. Ja, du kan ju, vill du återge här igen, så vad är det Elinor Odeberg har upptäckt?
Elinor Odeberg anser att det sätt inflationen bekämpas med känns bakvänt och menar istället att för att sänka köpkraften borde företagen göra kompromisser med sina vinstmarginaler, samtidigt som politiken måste riktas in på att lösa utbudsproblemen. Så menar hon, som vi har sagt tidigare, att räntan är ett väldigt trubbigt verktyg för att bekämpa inflation. Och hon säger, hur ser företagens prissättningsmakt ut? När det är mer marknad och mer konkurrens som behövs. När är det staten som behöver kliva in och ta ett ansvar för att inte alla kostnader ska landa på oss löntagare? Det är inte heller bra om sunda företag som skapar arbetstillfällen går omkull på grund av till exempel höga energipriser och på det höjda räntor, säger
Men notera att hon säger att hon menar att andra frågor bör ställas i en inflationsekonomi. Hur ser företagets prissättningsmakt ut? Alltså inramningen av det här är ju att vi borde föra den här diskussionen på ett annat sätt, och företagen borde vara beredda att kompromissa med sina vinstmarginaler. Alltså, nu vet jag inte hur man ska tänka på en person som Elinor Odeberg, hur liksom beroende hon är av LO som en kamporganisation eller någonting. Men det här sättet att prata om det här är, alltså, de har precis fått så jävla mycket spö i en avtalsrörelse. Det är helt otroligt, och de har liksom svikt. De måste ju ändå säga att de har, alltså jag menar, det säger man ju hela tiden om LO, man börjar bli trött på att säga det. Men de har ju svikt sina medlemmar något oerhört, om man tittar på vad som har varit möjligt i andra delar av Europa. Inte stora delar, men jag menar vissa delar av Europa i alla fall. Och alltså att man liksom ser det som någon slags diskursivt problem det här. Att vi måste våga ställa oss frågor om hur ser företagens prissättningsmakt ut? Och liksom, är inte företagen lite, ska, alltså så här, jag vet inte, företagen kanske måste göra kompromisser för att ansvara över vår gemensamma ekonomi. Det är ju en ingång man har till det här.
Ja, men vem är det? Företagen tar ansvar för sina vinster. Det gör de helt rätt. Men vem tar ansvar för löneökningarna?
Ja, det borde ju vara personer som Odeberg. Men alltså, vi kan gå tillbaka till de reaktionerna som Svenskt Näringsliv hade under avtalsrörelsen. Där säger Mattias Dahl, vice vd för Svenskt Näringsliv, att förhandlingarna har varit mycket svåra. De flesta företag är hårt pressade, precis som många anställda. Det ekonomiska läget är ytterst besvärligt. De flesta företag är hårt pressade. Det är de ju inte, rent objektivt. De är inte det. Märket på 7,4% över 2 år är det högsta på 25 år nominellt, vilket inte betyder någonting överhuvudtaget. Och ökar pressen på många företag med risk för varsel och minskade investeringar som följd. Nej, det är liksom så här, det är inte det. Om man tar det här Belgien-exempel, liksom, det är inte det som har hänt. Det har inte varit en ökad varsel. Det har inte varit liksom, det är så här totalt bondfångeri det här. Och det liksom har det. Och det är en sak som jag reagerade på förra avsnittet och som du gav mig lite pushback på. Alltså, ja, vadå, är du förvånad? Eller? Men det här med att SVT går med på det här högsta löneökningarna på 25 år. Att det är liksom på en sån här barnnivå av att liksom, det är ju inte det.
Mm.
Alltså det är som att liksom inflation i den bemärkelsen lär de den i grundskolan. Och alltså det är ändå, alltså jag tror ändå så här, jag tror inte att SVT är en direkt typ konspiration med Svenskt Näringsliv och tar pengar av dem för att skriva så här. Och då är frågan, hur kan man vara så här fruktansvärt okritisk i de här frågorna? Hur kan, alltså det starkaste försvaret vi har är Elinor Odbergs artikel, som är liksom en slags diskursiv grej som liksom vädjar till företagens ansvar. Den artikeln har inte fått några repliker i inspelande stund. Det finns liksom ingen politisk liksom ilska över det här. Det finns ingen som gör en politisk fråga av det här. Alltså det är liksom, och det här är alltså extremt betydelsefullt. Om du tar till exempel de här kravallerna i Frankrike till exempel.
Ja.
Det finns skäl att förstå dem som att det här är brödkravaller som tar vissa så här etniska förtecken och så vidare såklart. Men alltså så här, det är i princip brödkravaller i Europa. Det är liksom en så här extrem, och det är liksom, alltså jag tror på fullast allvar att vi är några av de, alltså jag kan inte komma på så många andra som pratar om det överhuvudtaget. Alltså nu menar jag specifikt vilket liksom extrem förlust det har varit. Alltså varit för i alla fall de som jobbar inom LO-yrken då.
Ja, man tycker ju att människor borde vara upprörda än vad de är, och att man är, alltså man behöver inte alls kalla sig kamporganisation för att man ser till att folk har bröd på bordet typ.
Jag fattar inte ens varför typ inte så här vilken populist som helst typ. Alltså ta typ så här, okej, sossarna är som sossarna, men typ både Vänsterpartiet och SD hade typ kunnat göra en sak av det här.
Ja.
De hade på riktigt kunnat göra det. Båda de hade kunnat tjäna på. Titta vad jävla dålig LO är. De kan så här på riktigt inte liksom så här komma hem med liksom bröd till bordet åt sina medlemmar på den mest grundläggande miljön. Ingen tar det här överhuvudtaget. Alltså nej, ingen.
Nej, det känns ju verkligen som man saknar helt representation idag.
Ja.
Den arbetande mannen har ingen som talar för honom.
Working man. Nej, precis. Det är, alltså, they don't know hard times verkligen. Men alltså, så här, det är, jag vet inte, jag tycker typ ändå att det är, i såna här stationer, som lite när du pratar med om det här med SVT, så här, är du förvånad? Jag vet inte, men jag är så här, jag har inte rätt att vara chockad, men jag är ändå förvånad lite. Och jag är förvånad i bemärkelsen att det liksom ligger en, alltså en krutdurk indränkt i bensin liksom. Och alla bara så här visslar runt den och ingen vill heller använda sig av den.
Nej,
alltså för att bygga politiskt kapital.
Det är anmärkningsvärt verkligen.
Jag tycker att det är anmärkningsvärt. Jag tycker också att det är anmärkningsvärt med det här, att man kan typ säga att SVT och mycket media, och alltså det är inte bara SVT, att de är sämst och så vidare. Men liksom vill inte folk sälja lösnummer? Alltså vill inte folk skapa en debatt? Vill inte folk typ mobilisera lite så här pöbelilska typ liksom? Men det är så här total, jag vet inte, total stasis liksom. Det är så här totalt stagnerad medial debatt, totalt stagnerad liksom politisk kamp runt det här, och alltså i allra högsta grad, ja, en stagnerad facklig inom stora stationstecken kamp. Det är ju så här,
det som, det enda som kommer är ju lite så här enskilda snyfthistorier om barnfamiljer som inte har råd med semestrar och så vidare. Men när OECD publicerar såna här siffror, då ja, det är
det är liksom som att så här, det är som att så här, kapitalismens domare kommer in och säger så här, nej 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 nej, men det finns ingen löneprisspiral, alla bara nej, jag hörde inte vad du sa i alla fall. Nu måste vi ta ansvar. Alltså man bara ignorerar. Det är som att Gud träder ner på jorden och säger att så här, nej, men så är det inte riktigt. Och det får liksom inget genomslag. Så är helt ignorerat. Det är liksom ja, det känns som att man liksom, det känns som att man lever i en simulation ibland, Jens. Det känns som att världen inte är på riktigt.
Ja, det är ju, alltså, när jag blev så här, uppriktigt förbannad. Men man har inte ens, alltså, man är inte ens där längre att man kan vara arg, typ, utan nej, det är bara någon uppgiven. Det är ingen som vill.
För här är grejen med LO, att det finns ju, alltså, det finns ju inget här där man kan säga att man är tvungen av så här, kapitalismens grymheter, man är helt och hållet bakbunden, det finns ingenting att göra så, liksom. Det går inte heller att säga att, liksom, att Svenskt Näringsliv var så extremt skickliga i sin propaganda och lyckades lura folk eller sådär. Eller så länge de inte så hotade folk med en pistol i de här förhandlingsrummen och så, liksom, så är det, alltså, det är det här läggmatchernas läggmatch, verkligen.
Jo.
Ja. Ja. Man är liksom inte bara dålig på företrädare sina medlemmar, man är typ aktivt skadlig för sina medlemmar.
Man har dessutom tecknat ett tvåårigt avtal.
Det är ju, alltså,
inflationen,
ja,
inflationen är inte på väg ner heller. Så att det är ju, alltså, kommer säkert förlora lika mycket till nästa år.
Man har bundit upp sig själv på den här förlusten längre än vad man behövde göra, helt enkelt.
Ja, precis. Det, ja, jag vet inte. Det är väldigt många som kommer få det väldigt tufft.
Och det är sån här förlust som kräver kreativt tänkande för att komma fram till hur man kan göra det värre, liksom. Om man har lyckats.
Ja, det... Ja.
Det var ingen succé.
Nej, det var ingen succé.
Nej. Men okej, okay, med de glada orden, så det här var Auroras lilla specialbulletin om utfallet i avtalsrörelsen och hur man kan se på frågor om skuld till inflation och de låga lönerna och ökade levnadskostnaderna. Så ja, på en positiv not så säger vi tack för oss och på återhörande.
Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com. Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt och medlemskap. Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande.
Kan sparsamhet rädda proletariatet och lyckas min granne nog rädda sig. Han lever på gröt och på gamla poteter när han inte blir bjuden av sin tjej. Och hon sliter och sparar och allting ska räcka åt henne men också åt den hon var kär. För han fick sparken när fabriken slog igen. Sånt kan livet vara när man är proletar. Och när maten blir allt dyrare och jobben blir allt färre och i tidningarna står det sett på soppa på en spik. Då räcker inte lagren av färg-tv-apparater. Sånt kan livet vara när man är rik.